Vi tonar in. Interiör en hotellobby i centrala Malmö. Kameran gör en svepning över entrén. Det hörs ett sål från baren och vi följer kameran som åker mot den bortre delen av rummet. Nedsjunkna i två Chesterfield-fåtöljer ser vi två skäggiga män. En av dem med en välstylad mustasch och den andra bär ett frodigt helskägg. Båda har varsitt tumblerglas i handen. Det ser ut som Tobbe och Ola. Tobbe tar ett djupt andetag som får se vad viktigt. En servitör går förbi och han hejdar sig. Servitören passerar och Tobbe gör ett nytt försök. En ny inandning och sen säger han:
ju mer jag tänker på det, desto värre blir det.
Ola lutar sig framåt och ställer undan glaset på bordet mellan dem. Vadå?
Jo, men vi ägnar ju mycket tid åt att definiera saker.
Mm.
Men ibland känns det som ju mer detaljerade vi blir, desto mer flexibilitet tappar vi.
Ja, jag hänger inte med. Servitören smyger under samtalet ljudlöst upp bakom Ola och Tobbe och ställer sig snett bakom. Han vinkar till sig en person som ser ut att vara hotellets direktör. Hotelldirektören ansluter också ljudlöst och ställer sig bakom servitören. Servitören drar med båda händerna i sitt ansikte och avåker en mask. Bakom masken ser vi Tobbe. Hotelldirektören gör en liknande rörelse och Ola tittar fram. Tobbe säger nu till sitt sittande jag och den sittande Ola:
ni har gjort det bra, men nu är det dags för oss.
Han vänder sig till en polisliknande gestalt som dykt upp och säger:
för bort bedragarna.
Sen tittar Tobbe rakt in i kameran.
Nu kör vi. Hej och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Jag är Tobbe Anderberg och jag sitter här med min vän och kollega Ola Elnestam. Hej Ola!
Tjena, tjena!
Hur är läget?
Ja, det är bra. Det singlar lite snö ner här från himlen.
Oj, det var inte dåligt. Vi har ingen snö här.
Ja, okej. Okay. Alltså, hade det här vädret varit på julafton, då hade alla tyckte att det var otroligt passande och mysigt.
Ja, bara ut och bygga snögubbar.
Ja, då kan man kanske skrapa ihop någonting, jag vet inte. Det blir en sån här sorglig snögubbe som jag brukar göra när jag var liten i april någon gång.
Ja.
Med massor med så här grus i och var långt ifrån vit.
Man får skrapa ihop från så här motorhuven på bilen och sådär. Liksom, där det ligger lite bättre.
Ja.
Det här avsnittet är ju lite speciellt.
Mm.
Vi har någon så här av någon knasig anledning så har vi tänkt att vi ska hoppa över avsnitt 74.
Ja, men det gör vi ju inte, utan det är bara för folk som lyssnar på det här i en närtid efter att det har gjorts.
Mm.
För att sen kommer ju här avsnitt 74 att magiskt dyka upp.
Just det.
Så om ni lyssnar på det här ganska nära efter produktion, då kommer det förmodligen vara så att ni: vad tog avsnitt 74 vägen?
Mm.
Men ni som lyssnar på det här långt efter produktion, ni kommer inte förstå vad vi snackar om, för att avsnitt 74, det lyssnar ju ni på ganska nyligen.
Ja, precis. Nu blir det invecklat. Det blir nog så här inception av det här, känner jag.
Nu blir det.
Men det här är i alla fall avsnitt 75.
Ja.
Och det är fortsättningen på avsnitt 73.
Det stämmer.
Vi ska prata om semantik i praktiken igen.
Ja.
Och försöka knyta ihop den säcken. Det är ju blev ett ganska mastigt avsnitt. Och det här blir nog en ganska mastig del det också, vad jag förstår.
Mm. Mm.
Men innan det så ska vi zooma in också.
Ja,
på ett till sånt här kognitivt bias.
Yes. Vad har vi hittat idag då?
Idag tänkte vi prata om anchoring.
Mm-hmm.
Jag vet inte vad det heter på svenska. Ankringseffekten.
Ja, okej. Okay. Är det någonting som båtägare ägnar sig åt?
Ja, precis. När de ska förtöja, när man ska angöra en brygga. Ni har väl sett den här Tage-filmen.
Nej.
Men anchoring bias, eller Ja, jag vet inte vad vi ska kalla den på svenska. Vi säger anchoring helt enkelt.
Ja.
Det har att göra med att man har en tendens att direkt acceptera det första man hör. Kan man säga så?
Ja, kanske det. Har du något exempel?
Ja, men till exempel, ett vanligt exempel är ju bilförsäljning till exempel. Att du, om du som försäljare ger ett väldigt högt pris som första bud liksom. Mm. Då kommer den som ska köpa den här bilen och ankra vid det budet. Och sen kommer han jämföra alla framtida bud utifrån det. Så att om du sen ger ett mycket lägre bud, men som fortfarande är mycket högre än vad den här kunden hade tänkt sig från början, så kommer kunden vara mycket mer positivt inställd till det budet.
Mm. Det där, det får mig att tänka på tidsuppskattningar.
Mm.
Där känns det som att om någon kommer och säger något så här, ah, nej men Ola, hur lång tid tar det här att göra? Det kan ju inte ta mer än 3 veckor.
Mm.
Då tänker jag ju omedelbart liksom så här, 3 veckor. Och sen så kommer förmodligen min, om inte jag skärper mig då kommer jag förmodligen säga, det här tar någonstans runt, ja, vadå, 2,5, 3,5 vecka.
Mm.
Är det så du menar då, eller?
Mm.
Ja. Nu var det länge sedan som jag ägnade mig åt uttömmande tidsestimat. Men jag minns i alla fall att det är väl ett av argumenten för planeringspoker.
Så kan det vara, ja. Att du vill undvika anchoring liksom. För att annars om den första personen säger, om man skulle gå istället runt bordet, om inte alla visar sitt estimat direkt, utan man istället bara går runt bordet, så kommer den första säga, jag tror att det är en femma.
Mm.
Då kommer det vara mycket lättare, eller det kommer vara svårare för någon som tror att nej, det är inte alls en femma, det är en 125.
Ja,
det kommer vara svårare att säga det då, för då har man redan ankrat vid den där femman.
Ja, jag kan också tänka mig att det där, om det är speciellt om det sitter någon, om det inte går runt bordet bara, utan om det sitter någon sån där alfahon eller alfahan, liksom någon i den här gruppen som är högt ansedd, som säger någonting, då kommer det ju vara etter svårare att liksom kliva ifrån det där estimatet.
Absolut, absolut.
Men det kanske är en annan del av såna här kognitiva grejer, det vill säga det här med auktoriteter.
Mm. Det är möjligt. Ja, har vi något mer att säga om anchoring? Eller ska vi hoppa på huvudämnet? Då hoppar vi på huvudämnet då.
Det gör vi. Vi pratar om semantik.
Precis.
Och lite sagt, nu vill vi göra en, vi vill försöka att våra lyssnare hittar tillbaks där de var. Ni som inte lyssnar på alla de här avsnitten rakt i sträck. Ni har ju åtminstone 2 veckor mellan er och förra avsnittet.
Ja.
Semantik är kortfattat, vad betyder saker? Och som exempel kan vi använda den här Y2K-problematiken vi stod inför för 17-18 år sedan.
Mm.
19 år sedan ibland.
Det var
2 semantiska problem egentligen. Det var 01. Vad betyder det? Betyder det 1901 eller 2001?
Mm.
Och nummer 2, spelar det någon roll?
Mm.
Så det är det vi pratar om, semantik här. Och förra avsnittet då gick vi igenom inte mindre än 2 fyrfältare.
Mm, bara en sån sak.
Vi pratar om ursprung och tolkning av semantik. Den här fyrfältan med människa och applikationer. Och var det här ursprunget då och tolkningen kom ifrån. Om det var en människa till människa eller en applikation till applikation till exempel.
Mm.
Sen pratade vi om semantisk precision. Där vi radade upp hur semantiskt precis ett system kan vara. Det kan liksom innehålla bara helt vanlig text och datum, eller så kan det vara lite mer precis och ha en kontext eller ett underkontext eller en intentionsreferens eller en extensionsreferens. typ Turning Torso eller avdelning 74.
Ja.
Sen gick vi ytterligare vidare och pratade om trovärdigt och hur semantiskt trovärdigt ett system var. Så om informationen var granskad, det vill säga väldigt trovärdigt, om den var granskad av en tredje part. Eller om det inte alls var någon trovärdig information i det här systemet, utan det bara hade glidit in där. Och ur den här trovärdigheten och precisionen så fick vi ytterligare en fyrfältare då som berättade om hur semantiskt medvetet ett system var.
Just det. Vad var det för axlar vi hade på den fyrfältaren?
Men det hade vi trovärdighet och precision.
Just det.
Och då kunde ju liksom systemet vara väldigt omedvetet eller supermedvetet och trovärdigt. Liksom. Då, men när om det är omedvetet ett system, då blir det ganska flexibelt. Vi kommer snudda lite grann med det idag också.
Mm.
Och sen så pratade vi om processer. Olika processer, hur ett affärssystem automatiserar processer.
Ja.
Och det kan vara allt ifrån en utvinnande process, konverterande process. Eller i våra fall så är det oftast en informationstjänst som är automatiserat.
Just precis. Vi hade ju lite definitioner där just på att en process, vad en process var och vad ett affärssystem var.
Ja, precis. Ett affärssystem är en process och en kapitalinvestering.
Just det.
Och en app, det är en automatiserad affärsprocess.
Ja.
Så det var, förhoppningsvis så har ni liksom kommit in i det semantiska läget nu. Kommer ihåg lite grann från förra avsnittet.
Mm.
Och nu ska vi fortsätta lägga lite grund här. Och vi kommer ta upp lite stora ord idag.
Mm, precis vad jag tänkte säga. Du hintade ju om det i slutet av förra avsnittet, om vad som komma skulle.
Vi kommer prata om vokabulär. Vi kommer prata om taxonomi. Vi kommer eventuellt nämna ordet ontologi också.
Mm.
Sen kommer vi prata lite grann om varför det är objektorientering är så svårt att få till.
Mm.
Och det har lite semantiska toner i sig. Vi kommer presentera en tolkningsmodell om hur det ser ut när vi tolkar information. Vi kommer prata lite grann om hur vi hittar semantik eller hur vi hittar mening i våra system. Och sen så avsluta med ett gäng frågor. Och förhoppningsvis då så kommer vi ha inspirerat våra lyssnare till att gå vidare här. För att i det här avsnittet så kommer vi kommer egentligen inte ge alla svaren, utan snarare ställa en väldig massa frågor som kommer få er lyssnare att vilja fördjupa er mer i det här otroligt stora ämnet. Så nu har vi väl ändå målat upp en liten bakgrund här på vårt semantik-canvas.
Mm. Då tycker jag vi kör.
Ja, då kör vi. Först ut så vill jag prata lite om vokabulär. Det är liksom en grund för att vi ska kunna dela mening. Att vi har ett gemensamt vokabulär.
Mm. Ett allestädes närvarande språk kanske.
Ja, och för att liksom kunna förstå det här sammanhangen och sånt tillsammans. Då tar vi till vårt vokabulär och jag har läst mig till att vi använder ungefär 2-4% av alla ord som finns.
Mhm. Liksom över tid eller vad då?
Ja, nej men tänk dig att du har en cirkel som får representera alla ord som existerar i ett språk.
Mm.
Vi kan ta svenskan och engelskan så att säga. De är lite olika uppbyggda. Engelskan har en väldig massa ord som du kan bli väldigt precis med ord och säga någonting som du verkligen exakt menar. Medan svenskan är lite annorlunda uppbyggd, där vi har väldigt lätt att sätta ihop ord.
Just det.
Och göra sammansatta ord.
Det där är vansinnigt irriterande när man ska översätta vissa ord och sånt där.
Ja.
Det finns ingen motsvarighet på svenska.
Nej. Nej, men en av de vanligaste är väl efficiency och effectiveness.
Ja, precis. Den har vi drabbats av några gånger på den här podden.
Ja. Men tänk dig den här cirkeln, där har vi alla ord. En fullständig liksom representation. I den cirkeln så finns det ett mindre urval då. En mindre cirkel.
Mm.
Som representerar någon form av alla ord som du kan hitta i en någon form av normal ordbok. Den tar ju inte upp. Den visar ju, det är inte alla ord som finns. Utan det är väldigt svårt att få in. Det drar mig till minnes ett avsnitt av Blackadder.
Aardvark.
Ja. Och så säger han något ord som, och då kommer den här killen på som skriver den ordboken. Han bara, jaha, är det ett vanligt ord? Oj, vi använder det här ordet i de här trakterna. Och då skriver han dit det. Men nu är det komplett den här ordboken, tycker han. Och då säger såklart Blackadder, hasplan ur sig ett nytt ord.
Yeah.
Here it is, sir. The very cornerstone of English scholarship. This book, sir, contains every word in our beloved language.
Ooh. Every single one, sir?
Every single word, sir.
Well, in that case, sir, I hope you will not object if I also offer the doctor my most enthusiastic contrafibularities.
Men i det här urvalet, den här lite mindre urvalet, så finns ett ändå mindre urval. Och det är de orden som du, som personer som till exempel har studerat på ett universitet använder sig av.
Mm.
Nu generaliserar jag lite här. Och i det urvalet så finns det någonting som, orden då som har gått ut grundskolan, då har du ungefär det här ordförrådet.
Mm.
Men nu blir det lite
intressant. Finns det en ännu mindre cirkel som är tonåringar som bara säger,
Den cirkeln är faktiskt mindre än treåringars. Sen så har vi lite andra cirklar som så här, ja, men du har inom vårt gebit, inom vår bransch, vår techbranschen, vad ska jag kalla det.
Mm.
Det är en cirkel som det finns ett överlapp mellan grundskolan, universitetet, ordböcker och någon form av fullständig ordbok där.
Mm.
Och i den cirkeln så finns en annan cirkel som kanske är så här, ja, nej, men inom telekommunikationsteknikbranschen.
Mm.
Där finns en jäkla massa ord också som bara existerar där egentligen.
Mm.
Eller inte bara där då, men det är den här lilla ändå mindre cirkeln.
Det fanns ju någon sån där kurs på högskolan tror jag som var just teknisk engelska liksom.
Ja.
Där du får lära dig den där cirkeln på engelska.
Mm. Det är relevant och det här är ju till för att vi ska kunna dela mening med varandra. Mm. Vi måste dela ett vokabulär.
Mm.
Sen glider vi in på sådana saker som dialekt och lokala ord.
Mm. De hamnar utanför cirkeln.
Nej, det gör de ju inte faktiskt. Den ingår ju i alla, åtminstone i två cirklar.
Mm.
I din så här lilla, och förmodligen i tech-cirkeln också. Så det är den här fullständiga. Men det kanske inte ingår i någon form av vokabulär som många slänger sig med utanför det här kontextet då.
Mm.
Och här kommer vi till ett så här fint ord då. Slänger vi in homonym.
Mm. Det har jag hört talas om.
Vad sa du?
Det har jag hört talas om.
Mm, det är ord som låter likadant, men betyder olika saker.
Mm-hmm.
Och det är liksom någon form av bas för Göteborgs skämt.
Mm. Har du några exempel på en homonym?
Axel.
Mm.
Då ser jag hur Tobbe liksom börjar fundera lite här. Ja, men just det, jag är Axel. Ja, då tänker man ju på Axel som man har på kroppen.
Mm.
Och så kan du ha en Y och en X-axel.
Mm. Eller en julaxel.
Eller en julaxel.
Eller mina barns kusinaxel.
Exakt. Där har du en homonym. Eller fluga.
Mm.
Det är åtminstone tre saker.
Mm.
Det här djuret som stör dig när du ligger i hängmattan.
Mm.
Det är också någon form av, kan vara en grej som du har på dig när du går på fest.
Mm.
Och det kan ju vara en trend också.
Just det.
Vad hette hon, kommunikationsministern, som sa att internet var en fluga?
Jag tror hon har fått sparken nu.
Bara på grund av det. Nej, men egentligen så var det ett semantiskt missförstånd.
Mm-hmm.
Hon ville ju göra en analogi och sa att internet är en fluga. Så det är någonting så här som man har på sig på fest.
Ja, eller någonting som är väldigt irriterande hela tiden.
Just det, så var det. Ja. Nej, så att hon skulle ju
det kan man ju börja fundera om inte sociala medier i så fall är en sån fluga. Eller en mygga kanske.
Ja. Hon var offer för en semantisk komplott som, mot henne då.
Ja.
Nej, så var det inte. Nej, men det finns andra saker som... Apropå homonymer så var jag i något sådant sammanhang där det ringde på dörren och så sa de här, farfar är här.
Mm.
Vadå farfar är här? Nej, men då var det ju ett... Då var det en reklambyrå som hette farfar. Och det var ju, tyckte jag var ganska roligt faktiskt.
Mm.
Nej, men sen har vi, apropå det här delade vokabuläret och dialekter, så har vi påhittade ord som bara finns i ditt sammanhang, förmodligen kanske i din grupp, eller i ditt lag där du jobbar, eller i något annat sammanhang. Vi hör ofta på, när vi sitter och jobbar, att folk ser bra ut.
Mm-hmm.
Ja, den här personen ser bra ut.
Det betyder att de är snygga, eller?
Nej, det betyder att deras ekonomi är ordnad.
Jaha.
Och att de kan få ett lån.
Ja.
Nej, hon såg inte bra ut. Han såg inte bra ut alls. Eller hon,
då är
hon
han
såg
redo för Lyxfällan.
Vad sa du?
Då är han redo för Lyxfällan.
Ja, precis. Så i Lyxfällan, då kan du både se bra ut och se dålig ut.
Mm. Förmodligen jättedålig kan man se ut också.
Ja.
Mm.
Så att där, liksom, där börjar vi tassa lite grann. Och då krävs ju en väldig liksom, sinnesnärvaro och eller erfarenhet för att förstå vad folk säger och menar.
Mm.
Man får akta sig lite där. Sen har vi ord som vi sätter samman. Som i sig som du i sig förstår innebörden av. Men sen så när du sätter ihop det så får du en helt annan mening. Som tänk dig serien och så tänker du en elit.
Mm.
Så sätter du ihop dem så får du elitserien.
Mm.
Och det vet de flesta i Sverige vad det syftar till.
Mm. Finns det inom många idrotter i och för sig. Men...
Ja, precis. En sak som jag vet folk hade problem med, det var orden vägg och brand tillsammans.
Mm.
Brandvägg.
Mm.
Det vet inte min morbror vad det var för någonting. För flera år sedan. Nu vet han kanske det.
Mm.
Och sen så går vi liksom lite grann vidare här och pratar om homonymer igen kanske. Fast i ett sammanhang som på när jag jobbar på sjukhus.
Mm.
Då var det ju väldigt, pratade vi virus.
Just det.
Och då hade
det är lite tvetydigt.
Det är väldigt tvetydigt. Då var det någon som hade fått virus på avdelning 47.
Mm.
Och då blev folk väldigt perplexa.
Var det herpes? Nej,
det tror jag inte att vi har något virus här på avdelningen. Jo, nej men det har ni. Va? Vad är det för någonting då? Nej men ni har fått stoned. Som var någon sån här botsektorvirus. Jag har ett datorvirus. Mm. Ja, vad trodde du jag snackade om? Ja, men det var ju ganska uppenbart att det var tvetydigt där.
Mm.
Och det var ju samma sak med att bota. Jag måste bota datorn.
Mm.
Alltså du kan ju bota en patient. Du kan inte bota en dator.
Det tänkte jag inte ens på.
Nej. Så att då förstår vi hur vilken sinnesnärvaro som det kan behövas.
Botade man datorn från virus genom att bota den?
Jajamän. Du var tvungen att bota den på en skrivskyddad diskett.
Eller ombota den kanske.
Ja. Mm, så var det. Nej, men det är viktigt. Ditt vokabulär är viktigt. Och vad som ingår i det. Och att det är delat vokabulär.
Mm.
För då kan vi komma in och börja definiera saker. Det vill människor göra väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Vi vill definiera och organisera och kategorisera. Och då kommer vi in på dagens tredje stora ord. Taxonomi.
Mm. Det låter spännande.
Mm. Det betyder kort och gott ett organiserat vokabulär.
Okej.
Okay. En ganska känd taxonomi, den hämtar vi från djur- och naturvärlden.
Mm.
Där har vi taxonomier som går ut på...
Det är så här djurfamiljer och sånt där, eller?
Exakt.
Mm.
Precis, och det här är en... Det här är kattdjur. Det är däggdjur. Så har vi kattdjur. Och så har vi pantrar. Och så, ja, så fortsätter det så där.
Just det. Och även växter. Finns ju växtsläkten och växtfamiljer. Och arter och vad det nu är för olika steg.
Precis. Och det här vill... Det här är folk väldigt sugna på att göra. Det börjar med att vi försöker på något sätt definiera olika begrepp. Inom bankvärlden, eller man kanske ska säga den delen av banken som lånar ut pengar, där finns det någonting som heter NPL. Det står för Non-Performing Loan.
Mm-hmm.
Och det var väl egentligen den senaste i raden av definitionsproblem som jag stötte på. Vad är ett NPL? Jag sprang runt på massa olika ställen och vi pratade NPL hit, NPL dit. Ja, folk slänger sig med den termen och sa, men vad är ett NPL då? Ja, men det visade sig att folk var inte överens om det.
Mm-hmm.
När blir det ett lån? När, liksom, när blir det non-performing? Ja, det
betyder alltså att det blir för högt lånetryck på en person, eller? Så nej. Då blir det non-performing?
Ja, det kan ju vara så. Du kan ju ha tre olika lån och sen så betalar du inte ett av dem.
Mm.
Men du betalar två av dem, men ett av dem, du har inte fått in någon betalning på de senaste tre månaderna.
Mm.
Då tycker vissa att det är ett non-performing lån.
Just det.
Medan andra anser att, nej men vi har ju fått in en betalning på det den senaste månaden, men det finns en obetald avi. Jaha, är det non-performing då? Eller är det så att det faktiskt funkar, det här lånet?
Mm, just det.
Så det behöver... Sådana saker behöver folk vara överens om. För att kunna jobba ihop.
Mm.
Annars blir det kod slutligen. Så eftersom vi pratar om programmering och utveckling av kod i den här podden, så blir det koden som blir lidande till slut.
Mm.
Eller användarna som använder den här koden. Som tycker att det är otydligt, det är tvetydigt vad som händer.
Mm.
En annan sak som vi pratar mycket om är att definiera så här, vad är en kund?
Mm.
Jag vet inte om ni har det problemet. Om du har det problemet i ditt sammanhang, så att säga, i ditt kontext.
Nej, det har jag inte riktigt, eftersom jag inte har några... Jag drabbas inte så mycket av slutkunder.
Nej, för oss så är det så att slutkund, så här, vad anses vara en kund hos oss?
Mm.
Är det en person som, och så sitter vi och pratar om det där.
Mm.
Jaha, men då ska jag säga så, men kunder måste kunna logga in. Ja, men vad menar du då? Och så i det sammanhanget så är du inte en kund, men i ett annat sammanhang så är du en kund då. Så vi slänger oss med odefinierade saker ibland.
Något som är väldigt nära oss alla där är ju att det är väldigt många lag som brukar prata om det här med klart.
Ja.
Vad är klart? Definition of done ska vi ha.
Ja. Det är precis, och det är ytterst relevant att säga så här, är du färdig med det? Jajamän.
Mm.
Ja, då betyder det för den personen att då är det incheckat.
Ja, precis. Men sen för någon annan betyder att det faktiskt är produktion, eller att det bygger på byggservern, eller att det...
Nej, men det är, ja, nej, det är dan.
Mm, precis. Och dan. Och dan. Det brukar bli så.
Ja, det är värdefullt att vara överens om det.
Mm.
Helt klart. Så vad är liksom bättre än definitioner då? Jo, det är att skapa sådana här taxonomier då. Men det är inte helt enkelt att göra det. Vi försöker ju organisera vårt vokabulär, och då blir det sådana här saker som... Okej, det här är en kostnad. Kostnader kan delas upp i två underkategorier. Det är så här försäljningskostnader och administrativa kostnader.
Mm-hmm.
Ja, det är bra. Men vad den här broschyren då som vi har köpt... Var ska den in under för kostnads? Ska den in under den här inköp av försäljningskategorin här då? För att vi använder de här broschyrerna för att när vi ska sälja saker som reklam? Eller ska den ligga under kostnadsstället för att ta fram den här broschyren som är våra så här kreativa kostnadsställe?
Mm.
Jaha, ja, det blir genast problem när vi ska försöka skapa de här taxonomierna.
Mm.
Och det visar sig då att de här perfekta taxonomierna som existerar, eller de bra taxonomierna som existerar i naturen, de har två stycken egenskaper som egentligen inte finns i vår abstrakta värld. Och det är att de har evolverats fram, och de är ganska bundna till geografiska platser, eller geografi.
Mm.
Och det är inte våran värld lika mycket.
Nej.
Så därför blir det stora problem när vi försöker skapa taxonomier.
Och även inom djurlivet så finns det ju sådana där utbölingar som fortfarande inte riktigt har hittat sin plats i taxonomin. Eller
ja,
som,
ja,
så här, känns
absolut.
Det. Men det här är ju helt fel.
Så här, hur är det med pingviner då?
Mm,
är det en fågel? Ja, det är en fågel. Ja, men den kan ju inte flyga.
Nej, men den kan lägga ägg, och det är definitionen typ. Eller något sånt där.
Precis, och sen så, okej, de flesta accepterar ju det.
Mm.
Men nu kommer vi äntligen in på det här med OO egentligen. Vi tar det nu.
Mm.
För det är så här, det passar inte riktigt så här in hur vi tänker. Och det är två anledningar. Och det är att problem med OO är multipelt arv.
Saker är flera saker.
Ja. Och en annan riktigt jobbig sak. Och det är en så här dynamisk kategorisering, att den kan byta typ. När du har instansierat någonting så är det en ansökan. Sen helt plötsligt så blir det ett lån.
Mm.
Någonstans där emellan så finns det ett icke-diskret tillståndsbyte.
Men det löser man med booleaner. Det är fortfarande en ansökan, men den har is loan true.
Ja. Eller så har den ett lånenummer. Och då är det ett lån.
Ja.
Eller?
Loan number not equals nil.
Tror du att det finns någon sån kod i ett system som Ola sköter om? Vi gör det.
Det kan du mycket väl göra. Fast du kanske är på väg därifrån, eller?
Det är faktiskt svårare än vad du tror att få bort det.
Mm.
Där har du i alla fall semantik. 100%, det var dryper av semantiska missförstånd.
Mm. Och alla sådana där saker som inte passar in i taxonomin gör ju också att det blir sjukt oläsbar kod. Ju.
Mm.
För det blir massa underförstått grejer som inte är roliga att lista ut.
Nej. Och det är nog så här tillståndsbyten som kan inträffa när som helst. Den här fågeln blev en pingvin helt plötsligt.
Mm.
Och pingvinen blev ett gulligt, luddigt djur.
Mm.
Och lite olika sammanhang. Jag vet inte om ni har det i, eller om ni känner igen det från något annat system, men någonstans så dyker upp de här tillståndsskifterna. Dyker upp.
Mm.
Vi har någonting som vi kallar för statusar. Det existerar på konton och på lån.
Mm.
Du söker ett konto. Du inväntar någonting från en kund. Och sen så får du den här bekräftelsen på att du har legitimerat dig. Och sen så byter du status. Och sen så helt plötsligt nu är kontot i någon form av aktivt status. Sen ringer kunden in och vill avsluta kontot. Så det rör sig om en tiotal status eller.
Mm.
Sen kommer vi till lån. Det är lite krångligare än så.
Okej.
Den har en livscykel som är ganska mycket längre. Eller i alla fall har många fler tillstånd. I alla fall så vi representerar händelser. Utan vi först söker kunden ett lån.
Mm.
Då är det rent tekniskt en ansökan, anser jag.
Mm.
Det är en käpphäst som jag har. Sen så skickar vi ibland ett bud till en låneförmedlare.
Mm-hmm.
Och då har vi det här budet skickat. Sen händer lite mer saker. Och sen så kanske vi vinner det där budet. Och då är budet vunnet. Och då väntar vi sen efter ett tag på skuldebrev. Sen kan det vara så att vi vill styrka den här kundens inkomst.
Mm.
Och då väntar vi på en lönespes kanske och ett anställningsbevis kanske.
Mm. En kreditupplysning.
Och kreditupplysning, den är redan tagen då vid det här skedet. Vid det skedet.
Mm.
Men det, den är också. Och då vet, och sen så är det så här, okej, vi väntar på att betala ut lånet. Vi skickar en förfrågan om autogiro. Den förfrågan kommer tillbaka, så det är två olika statusar. Sen är det utbetalt och det löper lånet. Och sen så är lånet löst eller slutbetalt. Eller löst i förtid. Eller uppsagt. Eller lagt på inkasso. Eller ett avslag. Och varför är det ett avslag då? Ja, det finns en 20-25 olika anledningar. Så här. Någonstans där har det blivit en statusexplosion.
Mm-hmm.
Och allting är statusar.
Mm.
Och då kan de flesta som har programmerat lite grann räkna ut att det där måste vara en jäkla massa iffar.
Mm.
Och det är det. Det är en väldig massa iffar och kontroller på de här statuserna. Och det blir snabbt väldigt, väldigt krångligt. Så vi sitter där med någon form av försök till ett organiserat vokabulär. Våran taxonomi då.
Mm.
Och det är svårt att bygga upp en vettig taxonomi. Men ser ni de här tre grejerna så har ni liksom tecken på att det är en kraftfull taxonomi. Barn i någon form av sån här arvshierarki då. De ska vara medlemmar uppåt också. Är de inte det, då är det något som är snett.
Vad menar du med medlemmar uppåt?
Det måste vara, de måste kunna behandlas som sin supertyp.
Just det.
Jag tänker inte ens gå in på det här tönte exemplet med fordon och bilar. Och drivable och etc. Det är ett dåligt exempel. Så de måste liksom kunna behandlas som sin förälder.
Mm.
Det är så här. Barn är medlemmar uppåt så att säga. Och de ska kunna behandlas som sina föräldrar. Det är två av dem. Och den tredje tecken på att det är en bra taxonomi. Att det finns ett enkelt eller bra så här, in- eller utkriteria. Jag kan säga så här. Är det här en fågel? Ja, då har vi ett enkelt kriteria för det.
Mm.
Vi säger att fåglar lägger ägg.
Mm.
Då är det en fågel i vårt system. Eller är det här ett NPL? Ett non-performing loan?
Mm.
Och då finns det ett enkelt kriterie för det. Det betyder att det finns två obetalda vier på 60 dagar. Det är NPL för oss.
Mm.
Vi spolar tillbaka pyttelite grann till det här vokabuläret då. Som vi inledde med. Och har vi för många termer, då får vi också för många meningar. Alltså det systemet kan betyda för mycket. Det kan ha alldeles för mycket uttryck i sig.
Mm.
Nu byter vi fokus här. Vi har pratat en hel del om vokabulär och taxonomi nu. Och nu glider vi in på vad man ska göra som programmerare lite grann för att, eller utvecklare för att hantera semantik. Vi kommer också senare gå in på hur vi hittar mening i våra appar. Men först nu så hoppar vi på ett exempel. Vi ska ta upp ett brev.
Mm.
Jag har ett litet brev här som ska få illustrera hur krångligt det kan vara med att strukturera data. Och det här är på engelska. Så högst upp i det här brevet så har du det här vanliga brevhuvudet där det står 1 augusti 2002. Sen en adress. Mr. Smith, Perpetual Inc. 1 Main Street, New York City, New York 10,000. Och sen i texten står det: Dear Mr. Smith, enclosed is the gum you ordered. Please remit $9.95 to include postage and handling. Sincerely, Miss Jones, House of Gum, 123rd Broadway, San Francisco, California, 99999. Så kortfattat så står det, är det ett brev som någon har fått? Och så står det så här, i det här brevet så finns tuggummit som du beställde. Skicka 9.95 för att hantera postavgifter och hanteringsavgifter. Om du tolkar det här som som en människa så förstår du ju vissa saker här. Du förstår att det är någon som har beställt tuggummi. Tuggummit är på väg. Det kanske är framme. Det vet vi inte. Mm. Och här blir det intressant för datasystemen då. Du vet inte tillståndet. Du kan inte sluta dig till det här tillståndet utifrån vad som står i texten. Du kan parsa den här texten. Men du vet ändå inte var pengarna befinner sig. Har de betalat? Kommer de betala? Var finns tuggummit? Vi kan gissa att tuggummit finns i det här kuvertet.
Mm.
Men här blir det svårt. Du kan generera det här brevet utifrån en databas och med hjälp av kod. Men tvärtom, att parsa det här är extremt svårt att få någon form av så här definitivt tillstånd.
Mm. Man får ha en tuggummisensor också som kan detektera om tuggummet ligger i kuvertet.
Ja, du måste nästan ha något sånt där. Det är lite tvetydigt. Mm. Och där kommer liksom den här tolkningen in då. Du måste lära dig som utvecklare. Eller i sånt sammanhang att lära dig göra tolkningar. Och försöka bli mer specifik med dem. Men det är svårt.
Mm.
Det finns vissa saker som skrämmer mig när jag tittar på text så att säga.
Mm.
Det är när det står till exempel sådana här saker. 01-05-02.
Mm.
Vad fan är det?
Ja. Lite bättre om det är någon siffra som är över 12.
Exakt. Är det datum? Eller är det kanske en statuskod?
Mm.
Okej, det är ett datum. Vänta ett tag här nu. Är det månader där? Eller är det där året? Eller är det dagen?
Mm.
Och som du säger så är det så här. Okej, jag hoppas på att någon är över 12. Då vet jag. Då kan jag dra vissa slutsatser. Jag faller alltid i den fällan när jag ska parsa datum. Det finns ju datumparsers och så här, okej, hur gör det här formatet? Vänta, var det stora H för hour of day? Och var det lilla D för dag i månaden eller är det dag på året?
Mm.
Det är väldigt jobbigt. Du kan ha väldigt så där semantiskt flexibla system. Men de kommer till ett pris. Jag vet inte om du någonsin har jobbat med ett system som har noteringsfält.
Nej, det vet jag inte. Vad är ett noteringsfält?
Ja, på en... Du har en nod i ett träd.
Ja, okej, du menar som en anteckning liksom.
Jajamän,
ja.
En anteckning. Och ibland så finns det flera anteckningsrad 1 och anteckningsrad 2.
Mm.
Eller adressrad 1 och 2.
Mm.
Adressrad 3. Vad händer på adressrad 3? Den är tom nästan jämt.
Mm. Den är om man har en care of adress.
Exakt. Eller, vänta ett tag, ligger care of adressen före namnet? Ska care of adressen ligga överst? Eller ska den ligga på rad 2?
Ja.
Och det där, det bara kryper i kroppen för de flesta kanske nu.
Mm.
Men om du har ett sånt system, då har du ett flexibelt system.
Mm.
Du kan komma överens med någon kollega om du bara använder det här systemet. Då kan du komma överens om att på anteckningsrad 2, där skriver vi alltid in, ja, där skriver vi in delar av samtalet vi hade med den här kunden.
Mm.
Eller så skriver vi en liten notis där om den personen var sugen på att köpa någonting nytt. Alltså jag fick en så här köpsignal där. Då skriver vi K för köpsignal.
Mm.
Och sen så kommer du och din kollega på att men vi skriver K2 om det var en stark köpsignal.
Mm.
Sen slutar ni två. Och så börjar någon ny där. Och så börjar den gå igenom gamla anteckningsfält. Och vad står det? K2, vad konstigt så här. Ja, men du bryr dig inte om det. Utan du börjar använda det här anteckningsfältet till någonting annat.
Mm.
Så det finns fördelar och nackdelar med semantiskt flexibla system. Det här leder oss in på metadatan.
Mm.
Semantiskt flexibla system hanterar metadata på lite olika sätt.
Okej.
Okay. Eller det de gör, alltså metadata, det är data om data.
Mm.
Det kan vara information som ligger i databasen. Ja, men det här fältet är 20 tecken långt. Det är metadata.
Mm.
Och det kan du använda på olika sätt. Kommer ihåg systemet som vi utvecklade tillsammans i urprojektet?
Mm.
Det var ganska så flexibelt. Det var ju noder som kunde innehålla undernoder.
Mm.
Som kunde innehålla attribut. och attributen kunde typas.
Mm.
Det var extremt flexibelt. Du kunde lägga in vad som helst under vad som helst.
I princip.
Det blev dock extremt långsamt efter ett tag. Jag var tvungen att parsa informationen där. Kontrollera så här. Aha, nej men den här, när jag ska kopiera in det här trädet här under. Då skulle det liksom, det lyda under vissa regler. Kan du kopiera in det här trädet under det här trädet?
Just det.
Ja, det kunde du göra under vissa omständigheter. Om inte det här attributet var satt någonstans i det här underträdet. För du kunde inte lägga in noder med det här värdet. För då bröt det mot någon regel som låg högst upp. Du var tvungen alltså att gå igenom hela underträdet och kolla om någon regel bröt mot någon regel som fanns lite högre upp.
Ja.
Extremt långsamt. Men väldigt flexibelt. Då tänkte jag att vi skulle prata om vad du kan göra för att få ett system mer flexibelt.
Mm.
Vi kallar det här för kolumn till rad. Det är ett grepp du kan ta dig till när du jobbar med databaser och lagras information i databaser. Och nu pratar vi mer relationsdatabaser då än någonting annat.
Mm.
Vi kan ta som exempel en ansökningsprocess. Det känner jag mig ganska familjär med. Så att, låt oss säga att du söker om ett sparkonto hos en bank. Och då går du igenom någon form av lämplighetstester. Så här, är den här personen lämplig att vara kund?
Mm.
Vi kontrollerar först om du verkar vara en politiskt utsatt, en person i politiskt utsatt ställning. För är du det, då kan du utsättas för utpressning och sånt där. Och då har du pengar på vårt konto, och då måste vi veta vad vi ska göra då. Så att vi kollar om du är så kallad PEP.
Okej.
Okay. Det är någon form av så här lämplighet. Ja, först ska kolla om du är PEP. Sen kollar vi, sen vill inte vi ha några terrorister heller. Det får vi enligt lag inte ha.
Okej. Okay.
Vi får inte hantera terroristpengar. Så att vi, nu har vi två liksom kolumner på den här ansökan, det här formuläret som du har skickat in.
Mm.
Först så tar vi in lite uppgifter om det, så här, namn och personnummer, var du bor och lite sådana saker. Och sen har vi en kolumn så här, är du PEP? Och är du en, eller är du en terrorist?
Is terrorist, yes, no.
Is PEP is terrorist.
Okej.
Okay. Och sen så kommer vi på så här, nej men vänta, ta här nu. Vi måste ju också kolla om den här personen är glutenintolerant.
Ja, för sådana får ju inte ha banklån.
De kan inte ha saker, pengar i våran bank.
Det är svindyrt med glutenfritt bröd.
Ja. Och de kommer att få ett sånt himla konstigt beteende. Ja, men då vill vi lägga till en till kolumn i våran databas då.
Mm.
I den här raden som kollar om det kunde lämpliga. Men ja, då kan man ställa sig frågan så här. Hmm, det här är ju inte så ett flexibelt system då, blir det inte. Du använder inte metadatan på rätt sätt. Utan då kan du gå med den här kolumn till rad istället. Så istället för att hela tiden lägga till en ny kolumn när du kommer på det här måste vara en ny test. Då gör du en rad av det. Och så har du den här testtypen som du kallar det för istället. Och sen så kollar du vad du har fått för värde. Då får du liksom en rad. Och så ser du, okej, okay, nej men den här personen har en test och så förmodligen så bryter du ut det här i en egen tabell. Och så får du ett antal tester kopplat till din ansökan då.
Så vad då får alla glutenintoleranta får en rad, men alla som inte är glutenintoleranta får ingen rad, eller?
Mm, eller så får du en status då, så här, glutenintolerant. Du har ett ansöknings-ID och sen så finns det en test kopplad till din ansökan. Och så står det glutenintolerant och så står det true eller false på en kolumn.
Just det.
Och sen så får du en ny test. Alltså har du gått igenom PEP också?
Mm.
Och har du gått igenom terroristtesten? Så du har gått igenom tre tester.
Mm.
Det är ganska bra att göra så här för att det blir mycket mer flexibelt. För att låt oss säga att du är glutenintolerant.
Mm.
Då ska du genomgå ytterligare en test. Så om du har fått true på den, då måste du gå igenom laktosintolerant-testen också.
Mm.
Och sen så går du igenom nötintolerant-testen.
Mm.
Men det behöver du bara göra för att om du är glutenintolerant. Och så, då har du liksom tagit och använder ditt metadata här på ett annat sätt och gjort en sån här kolumn till rad, alltså istället för att lägga till en massa kolumner hela tiden i din databasdesign, så har du förvandlat det här till att du har en testtyp istället. Och det här är ett ganska bra trick för att få ett mer flexibelt system.
Mm.
I efterhand så är det lätt att se såna här saker, men det är extremt svårt att komma på det här, designa det på rätt sätt. Du märker det efter ett tag att det här ligger på fel led, och då kan man ju fundera på om man ska göra det här kolumn till rad-tricket.
Mm.
Det var egentligen det jag ville säga om metadata. Mm. Det här är ett sätt att utnyttja metadata på. Nu har vi egentligen bara två saker kvar som jag skulle vilja prata om innan vi har ställt alla frågor och liksom skapat en massa oreda i våra lyssnares huvud här under semantik. Jag vill prata,
det är därför vi är här.
Det är därför vi är här idag. Vi ska prata egentligen om hur vi tolkar mening och var vi hittar mening i våra system.
Mm.
Sen släpper vi våra lyssnare.
Mm.
Det finns en liten modell som jag skulle vilja introducera för hur vi tolkar mening. Och den kan vi då använda för att sen, så här, hur hittar vi mening? Men den går egentligen till så här att det första vi gör är att vi uppfattar någonting. Vad håller på att hända? Är det någon som pratar där borta? Så här, då lyssnar vi. Vi hör ett ljud. Men det är några som pratar. Sen klassificerar vi det här. Vi sitter på ett tunnelbanetåg i New York. Men vänta, är det ju svenska de pratar? Vad intressant, vad kul. Och så kanske man lutar sig lite närmare eller spänner öronen. Och sen så, efter det, då börjar vi kombinera, eller med ett finare ord, syntetisera. Vi sätter samman de här orden. Och allt det här går ju blixtsnabbt när vi sitter och lyssnar här nu då. Sen formar vi en hypotes. Vi försöker liksom se meningen med det hela. Nej, men vänta ett tag här nu. De sitter ju och snackar om... Nej, men det är ju två börsmäklare. De sitter och snackar om hur börsen kommer gå på svenska på tunnelbanan här i New York. Oj, det här var spännande. Sen efter den hypotesen då försöker vi förutsäga lite grejer. Jaha, ja. Nej, men vänta ett tag här nu. Om börsen är på väg ner... Då kommer jag behöva sälja massor med aktier här. Nu sitter du där och tänker så här, här kommer jag göra ett riktigt jäkla klipp nu. Den här informationen är ju bara jag och två andra som har.
Mm.
Och sen så kommer den här valideringen. Nej, men vänta. Det sitter som de håller ju på att snacka gammal information. De sitter och pratar om en film. Jaha, ja, det här var inget kul. Och sen så kliver du av. Så vi har hela den här tolkningsmodellen då. Först uppfattar vi, sen klassificerar vi, sen kombinerar vi, sen bildar vi oss en hypotes, sen förutsäger vi och sen validerar vi slutligen det här.
Mm.
Och det är det vi gör när vi utvecklar programvara också, hela tiden. Vi letar efter mening och vi tolkar mening i vårt system. Och vi kan hitta mening med egentligen tre olika sätt. Vi har den sokratiska metoden, arkeologi och antropologi.
Okej.
Okay. Oftast så använder vi oss av en iterativ process. De flesta jag känner gör det numera. Vi ritar upp liksom en, rent bildligt så ser det ut som en loop, vår iterativa process. Vi börjar med att förmodligen önska oss någonting. Sen designar vi det här. Sen bygger vi det. Sen utvärderar vi. Och så planerar vi. Och sen kommer vi med en ny önskning.
Mm.
Och så håller vi på så här. Vissa kallar den här önskningen för krav. Men det är på det sättet det går till. Önska, design, bygg, utvärdera, planera. Och önska, design, bygg, utvärdera, planera. Och så snurrar vi runt så där. Så i den här processen någonstans, där behöver vi tolka mening. Utvärdera och hitta mening kanske. Och speciellt om vi håller på ett legacy-system. Men Men den här meningen då, den är väldigt viktig att vi är överens om. Vi behöver vi måste bygga en gemensam mental modell som vi refererar till. Alltså vi måste ha ett delat medvetande om vårt system.
Mm.
Och det kan vi göra genom att använda en sokratisk metod, att vi ställer frågor till varandra. Vi sitter och diskuterar, vi sitter och pratar om systemet. Vi kanske har ett möte och där vi ställer lite så här naiva frågor. Det här kan man göra i början på ett utvecklings som du tar dig för, liksom ett projekt eller nej, men någon gång så här, men nu känner jag att det här med non-performing loans, alltså jag förstår mig inte på det här, vi måste reda ut lite saker. Ja, men då kanske ett möte. Och så ställer man en naiv fråga typ, jo men det här med en lånebevillningsprocess, det är inte så jävla svårt egentligen, det är ju bara det här.
Mm.
Men då sitter någon som har jobbat här en stund bara, men vänta ta här nu Ola, det är faktiskt lite svårare än att bara betala ut pengar. Och sen så öppnar de upp sig. Och då får man en otrolig massa bra information där då. Det börjar hittas när så kallade semantiska primitiver. Det kan vara så här personer, mått, relationer. Mm. Som du sätter och skriver ner eller något sånt där. Jag tänker inte att vi ska prata så mycket om hur du dokumenterar det här. För då får vi sitta här hela dagen.
Ja.
Men det är liksom ett sätt att liksom etablera den här gemensamma mentala modellen genom den så kallade sokratiska metoden. Ställer frågor och lyssnar.
Mm.
Sen kan du ägna dig åt arkeologi. Och det tror jag de flesta som är ganska kodnära gör dagligen.
Mm.
Vi grottar i kod. Mm. Det är inte alla som kan göra det. Det är ju egentligen bara programmerare som kan göra det. Men någonting som de flesta kan göra, det är att intervjua kodare. Eller intervjua användare.
Mm.
Och då kan du liksom hitta mening. Du kan hitta semantik och semantiska frågor. Som så här, men det här verkar oklart, här är otydligt. Du kan också leta efter officiellt data. Om du har tillgång till en databas, då kan du hitta det officiella datat.
Mm.
Så här ser det ut.
Ja.
Och så kan du dra slutsatser av det.
Det kan man lära sig mycket av.
Vad sa du?
Det kan man lära sig mycket av. Så.
Ja, sen kan du också ha tillgång till inofficiellt data. Du kan titta på pappersrapporter. Och då kan du kolla på anteckningar i marginaler, till exempel. Och där kan du också lära dig mycket om du ser att nej, men här skriver folk, här sätter ofta folk en bock.
Mm.
Eller här finns det alltid en kommentar här ganska ofta. Då håller du på att hitta någonting av semantisk vikt, skulle jag säga.
Mm.
Om du kan hitta mönster där. Och sen så den här tredje metoden då, som många som ägnar sig åt UX använder sig av. Och det är en antropologi. En antropologisk metod. Det vill säga, du studerar människor. Du studerar människor i deras arbeten och deras flöden.
Just det.
Jag tänker mig den här bilden som jag får framför mig då. Det är den här tidsstudiemannen, fast på någon form av vettigt sätt. Den följer med en användare av ett system. Och ser så här, okej, nej, men vad gör de nu? Oj, 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 jaha. Nu loggar de in där. Sen så loggar de in där. Vänta, det här. Varför sitter de med tre flikar öppna samtidigt?
Mm.
Det här verkar krångligt. En sak som slog mig, inte direkt, men jag hade jobbat några månader, var när vi började prata om reklam och marknadsföring. Och varför det är så svårt att kanske få nya kunder som söker lån. Då kom det så här marknadsföring, SEO-experter. Search Engine Optimization-experter.
Mm-hmm.
Och så, ja, de började prata om något som kallas funnel, eller en så här tratt. Ja, så in här, vi måste ha en riktigt stor tratt här, fånga upp många, in med dem och sen så ska vi kolla var i processen folk hoppar av. Och då såg vi så att nej, men vi måste driva mycket trafik. Mycket trafik ska drivas hit så vi kan göra många låneansökningar.
Mm.
Och det kanske är relevant om de kommer förbi nästa steg. Så det är liksom, de måste mäta, tratten måste gå hela vägen och de flesta då, de här SEO-experter som höll på med just lån, de stannade vid att ansökan var inskickad. Det var ungefär så långt som de såg.
Mm-hmm.
Sen så kommer ju en kreditbestämningsprocess.
Mm.
Och efter det så kommer en process där lånet börjar betalas på. Och det kanske går bra eller så går det dåligt. Antingen så går, defaulta lånet, det vill säga lånet sägs upp och går till inkasso eller något sånt där. Eller så betalas det av i tid.
Mm.
Och hela den här, det här kallas, det här är en väldigt så här långsiktig affärstransaktion. Och genom att studera den så kommer du lära dig en väldig massa. Du måste liksom tänka igenom hela den processen. Och liksom, det här har någon form av så här semantiskt omfång när du tittar på den här meningen. När du letar efter meningen i ett system, så då kommer du lära dig att det finns ett semantiskt omfång. Det finns olika saker som är sanna vid olika tillfällen. Du kommer liksom kanske vilja kategorisera det här efter någon form av allmängiltiga sanningar eller axiom i systemet.
Mm.
Du har semantik som rör industristandard eller företagsstandard. Och på vissa ställen så gör du personliga tolkningar.
Mm.
Här har du liksom sätten som du kan hitta mening på och undersöka i ditt system. Du har den sokratiska metoden, du har den arkeologiska metoden och den antropologiska metoden.
Mm. Den antropologiska metoden är nog ganska underanvänd också. Det är någonting som alla kan lära sig massor av, tror jag. Men det är, ja, ganska knöligt att få till också, tror jag.
Mm.
Eller det kräver ju lite, ja, att sätta ihop.
Jag ser det inte så ofta använda så här systematiskt i alla fall.
Nej.
Jag vet ju att jag ägnar mig åt i alla fall arkeologi och den sokratiska metoden, så att säga.
Mm.
Mycket. Ja, jag tänkte att vi släpper våra lyssnare där.
Mm.
Mitt uppe i en jäkla massa tankar, helt enkelt.
Jajamän.
Det känns lite oschysst kanske, men vi skulle kunna sitta här och dra ytterligare ett avsnitt. Vi kanske kommer återvända till det här ämnet. Så just nu så släpper vi er här.
Om de är alldeles för, om det bara sprakar i huvudet på dem och de har 3 miljoner frågor nu,
mm,
då kan de ju alltid komma in i våran Slack-kanal och diskutera, mm, vidare där.
Ja, det uppskattar vi. Det uppskattar jag i alla fall.
Mm.
Det är lite bubbel där. Det kommer lite roligt snack nu och lite frågor och lite diskussioner.
Mm.
Men ska vi försöka oss på någon form av, ge folk någon form av knuff i ryggen, en riktning här då?
Mm.
Med vad vi vill säga med egentligen med semantik.
Mm.
Vi vill säga att alla affärssystem har massvis med tvetydigheter i sig.
Mm.
Och det finns mycket tid och energi att tjäna på att utforska den här tvetydigheten. Och att bygga upp åtminstone någon form av vokabulär som hjälper er att hitta den här gemensamma mentala modellen. När jag säger konto, vad menar jag då? När jag säger NPL, vad menar jag då?
Mm.
Och när är en kund en kund? Sådana saker. Det glider in, ni går från vokabulär och sen så kanske ni vill ha ett organiserat vokabulär, det vill säga en taxonomi. Men någonstans där måste ni börja.
Ja.
I show notes kommer det finnas ett par länkar till böcker.
Mm.
Där ni kan fortsätta, ni som är sugna.
Precis.
Ni som är sugna på att hänga med andra roadies, ni beger er till väg 74 Slacken.
Jajamän. Om man vill ha en länk till den så kan man alltid höra av sig till oss på Twitter. @vag_74 eller direkt till Ola på @elnestam eller direkt till mig på @tobbeunderberg. Och så finns vi på mail också.
Mm.
pod@agicall.se.
Mm.
Ja. Ska vi avsluta det här programmet då?
Det gör vi.
Och så hörs vi igen om 2 veckor.
Jajamän.
Tack för att ni har lyssnat hela vägen hit.
Tack så mycket. Hej då.
Hej då.